Vi sjunger salmen 332, 332, och efter salmen predikar Peter Thulin.
blir det ingen tolkning. Blir det någon tolkning? Ja. I vår Herres Jesu Kristi namn får vi hälsa varandra med Guds nåd och frid. Med den frid som övergår allt mänskligt förstånd. Må bevara våra hjärtan och tankar uti Jesus Kristus. Jag vill också föra fram hälsningar ifrån Österbotten, ifrån den ort där jag kommer ifrån, och också andra som visste av vår resa. Det är väl att vi på det här viset kommer ihåg varandra, och vi har ju också det ordet på att vi behöver komma ihåg varandra och bära varandras bördor. Så på det viset så uppfyller vi också Kristi lag. Den här gångna veckan har ju haft som tema tacksamhet. Och när vi tänker efter hur mycket det är som vi har att tacka Gud för, såväl när det gäller detta vårt jordiska liv, men framförallt också det, för de andliga gåvorna, det andliga livet. Vi som bor här i Finland och i Sverige, vi får säga i jordisk bemärkelse, så bor vi ju just i ett sådant land som vi kan läsa här på väggen. Ett land som flyter av mjölk och honung. Men samtidigt ska vi också erinra oss om, som vi hörde i det föregående, vi är på väg mot ett bättre land, mot det himmelska landet som är vårt verkliga hemland. Och där flyter det ymnigt av mjölk och honung. Ibland när tvivlens vågor slår emot oss, så kan vi tänka att hur ska det här vara möjligt? Är det möjligt att jag någon gång når fram? Ofta klagar man ju över hur dålig man är, och det stämmer ju, man ser ju på sig själv, men vi har rätt att se på Jesus Kristus. Så kan vi också ta till oss det här ordet, Abba Fader, för dig är allting möjligt. Också när det gäller dig, din frälsning och min frälsning, så är det möjligt för Herrens Jesu Kristi skull. När broder Reino sa att han hade tänkt en text ifrån Johannes 5, evangeliets 5 kapitel, så tänkte jag, och ja, där for min text. Men förunderligt så tog han det här senare delen, som var följden utav det som Rein också nämnde, när Jesus botade den här mannen som hade varit sjuk en så väldigt lång tid. Och den här texten har ju då varit den gångna helgens veckans texter, där det då talas om tacksamhet, och säkert kände den här botade mannen stor tacksamhet, skuld till både Gud och Herren Jesus Kristus. Och vi ska så läsa, och om det är då Guds vilja att han ger oss någonting därutöver, så må det vara hans namn till pris och ära. Vi läser i Jesu namn. Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus for upp till Jerusalem. Vid förporten i Jerusalem ligger en damm, på hebreiska kallad Betesda, och invid den finns 5 pelargångar. I dessa låg många sjuka, blinda, halta, förtvinade. Där fanns nu en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus fick se denne där han låg och fick veta att han redan lång tid hade varit sjuk, sade han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ned i dammen när vattnet har kommit i rörelse, och så stiger en annan dit ned före mig medan jag ännu är på väg." Jesus sa till honom: "Stå upp, ta din säng och gå." Och strax blev mannen frisk och tog sin säng och gick. Men det var sabbat den dagen. Därför sade judarna till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, det är icke lovligt för dig att bära sängen." Men han svarade dem: "Den som gjorde mig frisk, han sa till mig: ta din säng och gå." Då frågade de honom: "Vem var den mannen som sade till dig att du skulle ta din säng och gå?" Men mannen som hade blivit botad visste icke vem det var, ty Jesus hade dragit sig undan eftersom mycket folk var där på platsen. Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig." Mannen gick då bort och omtalade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Amen. Jag vill säga att vi har så mycket att glädja oss över också i vår tid och i vårt liv. Fastän vi samtidigt vet att vi lever i en mycket ond värld, där det syns att ondskan tilltar i kraft och styrka, ja, den accelererar till det yttersta när vi får ta del av nyheterna genom massmedia om oroligheterna och hatet som pågår där i dessa islamistiska länder. Men samtidigt så har vi ju ingenting annat att vänta oss, utan fastän tiden är ond så vet vi så som kristna att vi har en som har övervunnit den onde, nämligen Herren Jesus. Fastän det ibland ser ut som om hela världen skulle vara i den ondes våld, så står dock Gud bakom allt som sker. Bakom hela världshistorien så är det han ändå som har det sista ordet. Oroligheterna som pågår i arabländerna, så det här rör ju sig så långt tillbaka i tiden som vi kommer ihåg Abrahams son Ismael med tjänstekvinnan Hagar. Hur Gud säger till henne om sonen som hon skulle föda och giva namnet Ismael, hur han skulle bli stor och mäktig och 12 hövdingar skulle uppstå efter honom. Men han ska förliknas vid en vildåsna. Han ska ständigt vara i strid med sina bröder och mot var man. Visst försöker man på alla möjliga sätt nå en fredlig lösning i Mellanöstern, men vi ser i ordets ljus att det är inte möjligt. För det som Gud har sagt och den framtid som det efterkommande av Ismael går till mötes, så det står sig också säkert till världens ände. Men ändå så får vi vara glada över att vi har det här Guds ordet mitt i bland oss. Det är ju ett sådant ord om vilket Jesus säger att himmel och jord skulle förgås, men mina ord ska aldrig någonsin förgås. Och när Johannes börjar detta sitt evangelium, så börjar ju han då att tala om det gudomliga ordets människoblivande i Jesus Kristus. Hur han säger att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och detta var i begynnelsen hos Gud. Och genom det här ordet har allting blivit till, såväl det synliga som det osynliga. Gud står bakom sitt ord, han är så som sitt ord. Han förändras inte. Världen vi lever i, den förändras och har förändrats väldigt mycket under vårt livstid. Det har aldrig varit en sådan tid i världshistorien som vi lever i idag. Men Guds ordet är detsamma igår, idag och dess likes i evighet. Och texten som vi nu läste så för oss då till Jerusalem. Vi läste att det var en utav judarnas högtider. Det nämns inte vilka av dem det var. Om det somliga bibelforskare tror att det var endert pingsthögtiden eller kanske Purimhögtiden. Men det har ju inte så stor betydelse vilken högtid det var fråga om. För vi får väl säga så som kristna och Guds barn att varje tillfälle vi samlas inför Guds ord, det är en högtidstund. Nu är det högtid här i Luleå Fridsförbunds bönehus. Vi har kommit för att lyssna till Guds ord. Med den bön att han skulle göra ordet levande på allas våra hjärtan. Och bryta sitt ord i så små smular. Att vi var och en skulle få något till livs. Därav för vårt eviga väl. Och att det här också skulle få bli Guds namn till pris och ära. Och när det är högtid och när vi har bett om Jesu närvaro, så får vi tro det så vanligt och enkelt ikväll. Att på samma sätt som vi läste här i texten och Jesus for upp till Jerusalem, så får vi tro också att Jesus har kommit hit till bönehuset ikväll, fastän vi inte ser honom med våra naturliga ögon. Men att vi genom det predikade ordet skulle få erfara hans närhet, att han skulle vara med i och genom sitt ord. Nu talas det om då om förporten i Jerusalem. Vi läser ju redan i Gamla testamentet och känner till att Jerusalem var ju byggt, omkring staden var ju byggt en mur för att ge skydd åt staden, så som det var vanligt på den tiden att de befästa städerna, ju bättre befäst det var, dess tjockare murar och högre murar fanns om den. Men vi förstår att också i de här murarna behöver det finnas portar både för ingång och utgång. Och när vi läser om de här portarna i Jerusalems mur, så finner vi att det var många olika slags portar. Här var det fråga om förporten, som ju talar sitt tydliga språk. Det var en port där man förde in fåren och också ut fåren. Och det fanns en fiskport. Det fanns sköna porten, talas det också om. Och ni kommer också säkert ihåg att det finns en port som kanske inte har ett så vackert namn, nämligen dungporten. Men det var också en viktig port, och det speciella med den porten var att den hade inget handtag på insidan. Vi förstår det som kristna också den andliga betydelsen av den här porten, hur vi när vi är invånare ute i det andliga Jerusalems stad och vi har blivit lärda om att Jerusalem, det är precis som det här är i vår text. Det är inte bara friska människor som är samlade hit ikväll, utan kanske här är till och med någon som är sjuk, som den här mannen, som lider av någon synd som plågar ditt samvete. Kanske den har plågat dig i många, många år, kanske lika många år som den här mannen hade varit sjuk. Men vi får vara glada över det, att vi får vara trots det, fast vi är stora syndare, så får vi vara innanför muren. Vi får ligga där vi får porten. Och vad passade då något bättre än Herren Jesus, han som är den gode herden, han som är fåraherden, han som kommer för att se efter dig och mig hur vi mår. Och där vid den här förporten var då en damm som vi hörde, som på hebreiska kallas då Betesda. Och det här ordet Betesda betyder ju då på vårt svenska språk, det betyder barmhärtighetshuset. Det var en särskild plats som man hade gjort i ordning för sjuka människor som vi läste här. Det var många sjuka, det var blinda, halta och förtvinade som var lekamligt sjuka. Men det var en plats för dem att samlas på och för att få vila och få vederkvickelse. Då berättas det om den här dammen. Det var en förunderlig damm. Och kanske som ni märkte här, det är inte i alla översättningar. I somliga översättningar så är det den fjärde versen utelämnad. Och i somliga så är det med. Och den fjärde versen så lyder det här som inte är med här i den här översättningen. Att en ängel steg tidtals ned i dammen och upprörde vattnet. Och den som nu först steg ned i vattnet sedan det hade blivit upprört, han blev frisk med vilken sjukdom han än var behäftad med. När det frågar om den här versen så har ju bibelforskarna och de som forskar i de här grundtexterna varit lite oeniga om det här var verklighet eller om det var blott en legend. Människan är ju till sin natur ofta mycket vidskeplig. Och vi förstår den här Betesdammen, kanske flera av er har varit på plats också. Jag har vid tillfällen fått besöka platsen där i Jerusalem. Och jag kommer ihåg, det var en väldigt vacker söndag. Och det var inte turistsäsong, det var lite folk. Vi satt där på bänken och det var utgrävd de här dammen och de här pelagångarna. Och vi var några kristna då samlade och vi slog upp Bibeln och läste det här ställe. Och det var ju en damm eller en vattenledning egentligen som redan konung Hiskia under sin tid lät bygga för att få in vatten till Jerusalem. Och vi förstår när vattnet rinner i de här underjordiska kanalerna och man släpper luft in i systemet så att det skulle börja rinna, så då virvlar det här vattnet upp på det viset. Och kanske människan av vidskeplighet trodde att det hjälper. Och varför man betvivlar det här är just den orsakens skull. När då Jesus såg den här mannen och fick veta att han här så här länge har varit sjuk, så ställer han frågan, och det kan verka för oss vara en mycket oberättigad fråga. Jesus visste säkert vad den här mannen led av, men ändå så frågar han att vill du bli frisk? Det här gjorde Jesus vid många tillfällen, lägger vi märke till när vi läser i evangelierna om när Jesus botade olika slags sjukdom. Det var spetälska, det var blinda och krymplingar. Så hade han frågan, vad vill du att jag ska göra dig? Vill du bli frisk? Han liksom hänvisade till den sjuke. Att viljan måste finnas att själv bli frisk och fri ifrån det som tynger en. Så är det också när en människa faller i synd. Kanske till och med en skötesynd. Och då frågas det ju egentligen av oss och dig och mig att vill vi bli fri från den här synden? Det kan vara beroende av droger eller alkohol eller tobak eller vad som helst. Om man verkligen vill bli fri ifrån det här. Och nu börjar ju då den här sjuke mannen beklaga sig till Jesus och säger att Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen. Och det här var ju redan i sig ett mycket svårt för den här mannen, att han hade ingen hjälp. Han kände sig ensam, utstött och hade inget stöd från omgivningen. Och vi vet att det finns också människor i vår tid som lever i samma svåra situation, fastän det kan finnas hur mycket människor omkring både dig och mig, så kan man ibland känna sig verkligen ensam. Man har ingen vän, ingen hjälp, ingen som hjälper. Det kan vara mycket närmare oss än vi ens kan tro och ana. Någon broder eller syster som har svårigheter, lider av sjukdom lekamligt, men också kanske lider av någon synd som han eller hon inte har orkat med egen kraft föra fram i ljuset. Därför är det mycket viktigt för oss att på det viset ta hand om varandra och be för varandra och också hjälpa varandra på det här viset. Och nu förklarar han då att det finns ingen som hjälper honom när vattnet har kommit i rörelse. Och beklagar sig över det att någon annan hinner före honom medan han ännu är på väg. Nu ser vi här vad Jesus gör. Inte tar Jesus mannen vid handen och leder honom ner i dammen, utan han säger till honom, stå upp, ta din säng och gå. Det här kan verka mycket svårt och invecklat på många sätt, men egentligen så är det ju ganska enkelt. Man kan se det från flera olika perspektiv, det här med att vattnet är i rörelse. Om man andligen ser på det, så kan det ju verkligen vara så och upplevas så av en sjuk människa som lider av någon synd, i syndens sjukdom. Hon kan känna under Guds ords hörande, när det talas om det levande vattnet som är Herren Jesus själv, att nu är det liksom på gång, nu är det här vattnet i rörelse, men då kommer någon annan och hindrar det här. Och vem är den här andra då som kommer? Jo, det är den onde som försöker på alla sätt hindra en människa för att bli delaktig och få kraft utav detta levande vatten. Då kan man se det återigen från ett annat håll. Människan har ju, som vi redan sa i början, att människan kan ju vara väldigt skeptisk och inbilla sig saker och ting och vidskeplig och tror på sådana här övernaturliga händelser och sätter sin tro och tillit till det. Och då, därför är det så viktigt här senare i texten när Jesus, eller när den här mannen säger vem som har botat honom och på vilket sätt, att det var Jesus. Det var inte det upprörda vattnet i dammen som hade gjort honom frisk, eller några andra övernaturliga händelser, utan det var Jesus. Det var ett så enkelt och klart svar ifrån den här botade mannen. Men samtidigt så krävs det också tro av den sjuke. När vi tänker att han har varit 38 år sjuk. Det var en vanlig syn för judarna, för både skriftlärda och fariseerna, att se den här mannen ligga där helt hjälplös vid Betesda damm. Inte hade de heller, fastän de skulle kanske ha haft orsak att hjälpa den här mannen, men de hade inte brytt sig. Men nu kommer denna barmhärtige samarit, som vi redan sa om Betesda, barmhärtighetshuset, som den barmhärtige samariten också kom till den slagne mannen som var överfallen av de här rövarna. Stå upp, ta din säng och gå. Och när Jesus säger det här, då är det en sån kraft i det här ordet att den här mannen strax stiger upp och tog sin säng och gick. Mannen blev frisk. Han trodde på det här ordet och det skedde ett under. Han blev inte småningom frisk, utan han blev helt och fullt frisk på en enda gång. Och då läser vi här att det hände sig då att det var en sabbat den dagen. Nu skulle man ju istället ha kunnat tänka sig att den här händelsen skulle ha väckt glädje för både de här judarna och de skriftlärde, när de nu såg hur den här mannen kunde stå och gå på egna ben, som hade legat en så lång tid orörlig. Men istället gick de fram och började anklaga honom och säger att det är sabbat, det är inte lovligt för dig att bära sängen. Den här botade mannen svarade dem helt enkelt och ärligt att den som gjorde mig frisk, han sa till mig, ta din säng och gå. Och det fortsatte att utfråga honom, vem var då den mannen? Och Jesus var då ännu helt främmande till det yttre för den här mannen. Han sa att visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom mycket folk var där på platsen. Och vi ser här hur Jesus gått iväga, inte ville han väcka någon stor uppmärksamhet med det som han gjorde, fastän det var såna här stora gärningar och under som han utförde. I vår tid kan vi ibland få höra och läsa om stora rubriker om människor som gör tecken och under, hur människorna till och med faller ner och man säger att det är den heliga andes verk. Men det kan det inte vara, det förstår vi kristna. För den heliga ande lyfter upp en människa. Den fäller icke en människa ner till marken. Därför säger också Jesus det här allvarliga orden. Att icke kommer var och en in i himmelriket som säger Herre, Herre. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Typ på den dagen. Och då syftar Jesus på den yttersta dagen, yttersta domen. Ska många komma till mig och säga, Herre, vi har drivit ut onda andar ut i ditt namn. Vi har botat många sjuka ut i ditt namn. Vi har spelat och sjungit ut i ditt namn. Och gjort stora kraftgärningar och under i ditt namn. Och Jesus svarade dem, gå bort ifrån mig i ogärningsmän, jag känner er där icke. Fastän de här gärningarna i sig själv var goda och stora. Men när de här människorna med den avsikten att de genom de här gärningarna skulle förtjäna saligheten inför Gud. Det var där det stora felet var. För ingen människa kan genom sina egna gärningar, så som det står skrivet, att inte människa ens med sina bästa gärningar, för det är som ett orent kläde inför Gud. Man kan inte med sina egna gärningar förtjäna sig salighet och evigt liv. Utan det är endast en gärning som Gud har gjort till sin son Jesus Kristus. Det gäller för dig och mig för att vi ska bli delaktiga av det eviga livet. Människan vill göra sig gärna stor och synlig genom de gärningar hon själv gör i sin egen kraft, fastän hon kanske använder Jesu namn. Men den här mannen, han som hade nu blivit botad, vi ser att han gjorde helt rätt. Säkert var hans hjärta fylld med glädje och tacksamhet. Och därför ville han gå till templet, in i templet, för att där tacka och prisa Gud att han på det här underbara sättet blivit botad. Och där lägger Jesus märke till mannen när han kommer och börjar tilltala honom att se, du har blivit frisk. Synda icke härefter på det att icke något värre må vederfaras dig. Vi ser här också att kanske roten till den här sjukdomen var synden. För syndens betelska, det leder till döden. Syndens lön är döden. Men han hade blivit förlåten. Och Jesus ville också förmana honom att synda nu icke härefter. Så att det inte går ännu värre med dig. Nu hade ju han egentligen bara varit sjuk i 38 år. Vilket är en kort tid i jämförelse med evighetens längd. Om någonting värre skulle ha vederfarits honom. Då skulle det här inte ha hjälpt honom på något sätt. Med det eviga livet som utgångspunkt. Och vi sa redan att den här mannen, han var ju väldigt ärlig och enkel och uppriktig. Nu gick han då tillbaka till de här judarna eller till de här som frågade honom. Vem mannen var som hade botat honom. Att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Och det var just det här som upptände judarnas vrede emot Jesus. Att de ville börja förfölja honom och ville döda honom. Men hans stund var då ännu icke kommen, utan han skulle verka den tid som Gud hade bestämt. Därför kunde det inte göra honom någonting illa då ännu. Och följderna var ju just det som vi hörde i det föregående. När då Jesus försvarar sig inför de här judarna och vittnar om sitt förhållande till fadern. Och så är det ju ännu idag som är. För en del människor blir Jesus till en stötesten, men för andra, för vi som vill vara Guds barn, så blir han till en klippa, en grundsten, en hörnsten. Och på den här stenen, eller på den här grunden, som Jesus säger till sina lärjungar, eller egentligen till Petrus, när han hade frågat dem att vem säger folket mig vara? Vi kommer ihåg att de började säga då till Jesus att somliga säger att du är Jesaja, Jeremia eller någon annan av profeterna. Och Jesus ställde då frågan till dem att vem säger ni mig då vara? Och vi kommer ihåg Petrus svar att vi tror och förstår att du är Jesus Kristus, den levande Gudens son. Och Jesus godkände det här svaret och säger: kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan det är min himmelske fader. Och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skall icke bliva henne övermäktig. Och jag ska ge henne himmelrikets nycklar. Nu var det inte på personen Petrus som församlingen skulle byggas, utan det var på den här bekännelsen på Jesus Kristus som är den levande Gudens son. Och vi kommer ihåg då senare, efter det att Jesus hade uppstått från döden, när han kommer till sina lärjungar. Där de satt bakom låsta dörrar, de var rädda, de var ängsliga, de fruktade att judarna skulle ta deras liv, lika som de gjorde med Jesus. Nu kommer han då till dem, säger: frid vare med eder. Återigen säger han andra gången: frid vare med eder. Och han blåste på dem och sa till dem: tagen emot den helige ande. Och nu ger han dem dessa himmelrikets nycklar. Nu gav han dem fullmakten att använda lösenyckeln och bindenyckeln. Och den fullmakten äger varje kristen människa som själv har blivit löst ifrån otron, ifrån alla syndens bojor och band. Så har också du en sådan nyckel och jag en sådan nyckel. Och vi ska, kära vänner, vi ska använda de här nycklarna. Om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Och de människor som inte tror det här budskapet, evangeliet, för dem blir det här en bindenyckel. Men för dem som tror och tar i tro emot evangeliet, så för de människor är det en löse nyckel. Och därför får vi också ikväll, så vill jag också som en svag Herrens tjänare använda mig av det här himmelrikets nycklar. Och om du skulle vara här, för vi människor, vi ser bara det som är inför våra ögon. Men vår himmelske fader och Herren Jesus, han ser in ut i våra hjärtan, in i det minsta skrymslet.
Om du är här som lider av någon syndens sjukdom, kanske har kämpat långa tider med att bli fri, men det är någon som har hindrat, den onde har förhindrat dig så många gånger. Men ikväll får du av Guds stora nåd ta till dig det här ordet. Stå upp, ta din säng och gå. Du får tro alla dina synder, fel och brister vara förlåtna ut i Jesu namn och ut i hans dyrbara utgjutna försoningsblod. I Jesu välsignade namn. Amen. Vi ska ännu bli stilla i Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Sjunger salmen 447, 447. Under den här salmen vill vi också be att få bära upp en frivillig kollekt för mötenas omkostnader.